i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vi stillar oss inför det Guds ord som finns nedskrivet i Kolosserbrevets första kapitel. Och från vers 12 till vers 20, och dessa ord hör vi lästa i Jesu namn. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, till i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Amen. Kära Guds barn, Guds församling. När jag kommit till denna plats känner jag mig själv syndig. Får jag tro mina synder förlåtna? Vi hörde en text från Kolosserbrevet. Kolosserbrevet, som är ett brev som Paulus skrev i fångenskap i Rom. Det här brevet är mycket kort. Det är inte mer än några kapitel i det här brevet. Men det här brevet är ett väldigt innehållsrikt brev. Man skulle kunna säga att i Kolosserbrevet finns hela salighetens lära för oss. Själv hade Paulus inte grundat denna församling. Han hade inte varit där i Kolossa i stad en enda gång. På sina missionsresor hade han alltid gått lite längre österut. Men i Kolossa, där hade Guds rike fötts. Och om den församlingen berättas i Kolosserbrevet att en Efraims nämnd namn har grundat. Han hade fört evangeliet fram i Kolossais en församling. Och det berättas att några tiotal troende fanns troende i staden Kolossai under den tiden då det här brevet skrevs. Och när Paulus skrev det här brevet så tackar han och beundrar Kolosséerna, men framförallt Gud. Men han tackar dem därför att de har bevarats i denna påbörjade tro. Den tro som de hade blivit hjälpa till genom evangeliet. De hade bevarats och rotats till denna tro. Denna tro som de hade fått som Guds gåva. Fastän det där i Kolossai, där hade det funnits lärare som hade strävat efter att få bort kolosséerna från denna rätta tronsgrund. Här i Kolossébrevet sägs, berättas, hur Paulus uppmanar dem att fortsätta i denna tro och konstaterar att låt ingen ta segerlönen från er, som uppmärksammar dessa intressanta ord. Ni som har ödmjukat er till ödmjukhet, tjäna änglarna, och som har övergivit sina kötsliga tankar och inte givit sig till honom som är den som inte växer Guds tillväxt. Det hade alltså kommit sådana till Kolossai som ville föra bort kolosséerna från den grund. Den grund som Epafras hade byggt denna församling på. För att föra bort dem från trons rättfärdighet, från Kristi klippan. Och helt enkelt ta folket till en fromhet enligt människans tycke och förstånd. Och det är intressant, denna avbild, beskrivning i Kolossebrevet, att de var som fejkat ödmjuka. De pinade sin kropp och de skröt över hur de genom att plåga sig själva och skröt genom att de hade änglasyner. Och som det berättas så var de nästan som i trans. Paulus ger som en bekännelse till kolosséerna att ni har hållit fast vid denna fasta grund, vid Kristus klippan, och uppmanar dem att fortsätta på denna tro. Och med den ledningen så börjar han att stärka deras tro på Herren Jesus Kristus. Och tar fram det att det finns ingen annan vishet. Det finns ingen annan fullkomlighet än enbart Herren Jesus Kristus. Och han berättar om Kristus, om Kristi väsen och om Kristi början. Och bär fram det som han gör annanstans också när han konstaterar om Kristus att han är Kristi ljusstråle och Guds avbild. Och att han har varit innan tidernas begynnelse. Han har alltså alltid varit. Han har varit i evigheten, så som det i trosbekännelsen också konstateras. Att han är född av fadern i evigheten, inte skapt. Och sen säger han att genom Jesus Kristus har även alla blivit skapta. Och visar också att andeväsen, troner, herrar och så vidare har inte varit utan honom här i världen, utan allt är skapat av honom. Någon annan grund behöver alltså inte kolosserna skapa eller lyssna på än den grund som lagts, alltså Herren Jesus Kristus. I det här sammanhanget så ber vi att få titta på Kristi gudomlighet och dess väsen med hjälp av denna text. Och i samband med det, den Guds kärlek som har uppenbarats bland oss i honom, alltså i Jesus Kristus. I öppningsmötet så hörde vi hur vår kristenhet har temat i verksamheten och kommunikationen att kärleken. Och när vi talar om kärleken så talar vi om Guds kärlek. Och vi frågar också i denna stund. Hurdan är Guds kärlek? Vi kan säga så här att enligt vårt förstånd, vårt förnuft och våra ord räcker inte för att beskriva och berätta denna hemlighet mer än bara lite i kanten. Men vi kan beskåda Guds kärlek så här. Att Gud i sitt eget väsen har varit en sån här kärlek i evigheten. Och i den kärleken har han redan innan tidernas begynnelse i evigheten beslutat att han ska benåda den fallna människan. Han ska rädda den fallna människan till sin gemenskap och rädda den fallne människan till den eviga gemenskapen. När vi ser på Guds väsen så kan vi säga så här också. Att Gud i sitt väsen är även rättvis. Han kräver rättvisa. Precis som vi i kristenheten har predikat med hjälp med Guds ord som grund. Att i denna rättvisa godkänner inte Gud något felaktigt. Han godkänner ingen synd. Utan det sägs att Gud avskyr synden. Och sådan är Gud i sin rättvisa. Men sen har det också sagts till oss att Gud älskar den syndiga människan. Och den kärleken finns i hans väsen och är utgångspunkten i allt. I Guds väsen är allt utgångspunkt hans kärlek. Och denna kärlek har verkat så att han redan i evigheten anordnade sakerna så att i sin son Jesus Kristus försonar och räddar han den fallna människan. I sin kärlek beslutade han att i sin son Jesus Kristus kommer han ner på jorden som människa. Han kommer till människa och försonar i människoform, i människans kött, det syndafall som inträffade i Edens paradis för det första människoparet och det som sedan som en följd av det blev en del i alla människors del och innebar att alla människor på grund av detta syndafall blev beslutade och således i sin egen natur så hamnade man under Guds rättvisa, under Guds dom och under Guds avsky på det sättet att du fallna människa, du måste försona ditt fall, ditt syndafall, och du har öron därför att du ska kunna göra så, och så har Guds rättvisa framkommit. Och som vi vet idag så visste Gud framförallt det att människostackaren själv kan inte hjälpa sig själv. Han kan inte försona sitt eget syndafall, utan om man ska begära det från människan så är människan ohjälpligt förlorad. Och Guds rättvisas krav faller då på människan och människan hamnar i evig förtappelse och kommer inte att kunna ta del av räddningen. Kärleken, Guds kärlek, visste om detta. Så han kom själv i sin son Jesus Kristus som människa. Nu är vi inför en sån sak som man skulle kunna säga om att det är en sån grund, en grundlig lärans sak. När vi talar om att Gud blev människa i Kristus här på jorden bland människor. Vi är inom ett sånt lärostycke som man har försökt att göra onödigt i denna tid. När man talar om jungfrufödseln för Kristus. Man talar om att jungfrun Maria blev havande av helig ande och födde Kristus utan någon naturlig hjälp. Och detta försöker man förneka i denna tid. Men vi som vill klamra oss fast vid Guds ord, för oss är detta som en grundbult i läran. För om vi överger detta stycke, då har vi övergivit hela Gud. Och då har människan också övergivit räddningen. Eftersom bara Gud som föddes till människa, till en ren människonatur, utan att falla i synd, så kunde han enbart han i Jesus Kristus göra det som Guds rättvisa kräver. Han kunde uppfylla den krävande lagen som vi vet från Guds ord, från Jesus Kristus, att fastän han var som vi och människa, så var det ändå en skillnad. I honom fanns ingen synd. Det fanns ingen som helst besudling i honom. Hela hans natur, under hela hans vandring på jorden, så var den och han ren. Han förtjänade alltså rättfärdigheten inför Gud. Han dög alltså. Han förtjänade detta genom att uppfylla Guds hårda lag. Genom att vandra sitt liv och leva sitt liv helt rent och fullkomligt. Så han förtjänade sin duglighet inför Gud. Men hans försoningsarbete innebar inte enbart detta, utan också att han tvingades att ge sig själv som försoningsoffer. Inget offer för den fallne människan, från den fallne människan, dög för Gud. Men en ren människa, det felfria lammet som man säger om Jesus Kristus i Bibeln. Det felfria, rena offerlammet. Det dög som försoningsoffer. Med vårt förstånd kan vi inte begripa detta, denna hemlighets djup. Men vi kan i alla fall titta och beskåda Golgatas kors och se hur detta felfria offerlam hänger på det mellersta korset. Jesus Kristus spikad till korset i händer och fötter. Och spottad på, misshandlad, blödande. Vi får se detta och han har givit sitt liv för våra synders skull. Genom detta öppnades vägen till att återkomma till Guds gemenskap och för att kunna räddas till evigt liv. När Guds son på korset utropar: Fader, det är uppfyllt. Jag ger mitt liv i dina händer. När han hade avslutat sitt lidande, han hade böjt sitt huvud och givit sitt liv, då skedde allt det som är vår skatt idag. Han övervann fiendens makt. Han övervann syndens makt. Med sin död och sin uppståndelse övervann han även dödens makt. Och delaktighet till det eviga livet öppnades för oss vanliga dödliga. Och yttre tecken bevisade och visade också på detta Kristi försoningsarbete. Ni minns väl från Bibeln hur det berättas att templets förmak gick i tu ända uppifrån och ner. Det allra heligaste kom fram, det som var dolt tidigare. Och på Gamla testamentets tid fick enbart den överste prästen gå in där en gång per år för att offra för sitt folks synders skull. Nu när Gud offrat sin enfödde son, då när det offret godtogs gick förmaket i två delar och man ser in i det allra heligaste, och som Hebreerbrevet säger att kära bröder, vi har frihet att gå in i det heliga genom Jesu blod, alltså in i det allra heligaste, för han har öppnat den vägen för oss och vi får vandra den vägen. Men de tecken som ytterligare skedde, de kommer vi inte ofta ihåg. Men till exempel så sägs det i Bibeln så här att när Kristus gav sitt liv så öppnade många heligas gravar. Det fanns alltså tecknet att döden är övervunnen. Och i kraften av uppståndelsen, i Kristi uppståndelses kraft, kommer vi som hans barn en gång att få uppstå från de döda. Och vi får gå till vår frälsare, inför vår frälsare Jesus Kristus, och höra de underbara kallande orden: Kom min faders välsignade, och ta del av det rike som har förberetts för er redan i världens begynnelse. En gång kommer vi alla att få stå framför denna vår Herre och Konung. Det berättar Bibeln för oss. När den dagen kommer, så kommer de att ha sovit i Kristus, kommer att få stiga upp. Vi får se hur gravarna öppnar sig och de rättfärdiga stiger upp först. Vi får se hur de samlas inför vår Herre och frälsare. Och sedan också vi, om vi möjligen lever då den stunden när denna dag kommer, så kommer vi att förflyttas. Odödligheten kommer att förbytas i odödlighet. Vi kommer att få komma till Herren. Jag kommer alltid ihåg när en gammal broder, Arvo Perälä, predikade om denna sak. Då sa han bland annat i en sommarmötespredikan att, kära vandringsvänner, det här ombytet på sista dagen är så snabbt. Och han sa att blinka en gång med era ögon. Så fort går det. Om den dagen kommer medan vi lever. Alltså med andra ord. Vi behöver inte vara rädda för den stunden. När vi som troende Guds barn vandrar här i tiden. Aposteln talar om en så stor sak när han uppmanar kolosserna att hålla fast vid Kristus klippan på den trons grund som Epafras en gång hade hjälpt dem till genom evangeliet. Men sen så talar han också om en mycket viktig sak här när han talar om Kristus. Och han sa, som vi hörde i vår text, att Kristus är också församlingens huvud. Och att församlingen är hans kropp. Och hur dessa kroppsdelar som vi, Guds barn, är. Vi är fästa till denna kropp. Och när vi är delar i denna kropp, i denna församling, då kommer detta livets vatten att flöda också i oss. Alltså Kristi försoningsblods kraft flödar också i oss när vi är en del i hans kropp. Alltså vi som Guds församling är i en så hög ställning. Vi är Kristi kropp och dess kroppshuvud är självaste livets Herre Jesus Kristus. Och en gång så kommer Kristus att ta denna kropp, denna församling, att föra den ända fram till himlen. Vi får leva som Guds folk här i Guds rike. Vi får leva som Guds folk och Guds församling. I Guds nåde församling. Som en del i nåde församlingen. I våra hjärtan får vi njuta av denna djupaste väsen som är rättfärdighet, glädje och lycka i Kristus. Det betyder att du som delaktig i denna församling, här i Guds församling, får du tillsammans med dessa heliga, får du vandra i en sån delaktighet av nåd. Och i den delaktigheten får du i varje stund tro att du är duglig inför Gud på grund av Kristi försoningsgärning. Precis som vi lär oss, så får vi, fastän vi känner oss syndiga, så får du tro dig som rättfärdighet. Vi har en sån gåva. Utan vår egen förtjänst och för för vår egna gärningars skull, utan i Kristi nåd. Och vi har fått lära oss att enbart av tro, enbart av nåd och enbart för Kristi skull är vi rättfärdiga. Och du kommer väl ihåg, broder och syster, att det innebär att om evighetskallelsen kom när som helst, om det kom i denna stund till denna mötesbänk där du nu sitter, fast en himlens gäster kommer till dig just nu, som vi tror att änglarna, himlens gäster, kommer. Om de gör det, så betyder det att du som är del i denna trons rättfärdighet, du kommer då till himlen, och det blir alltså en förflyttning till det bättre för Guds barn. Det här har vi framför oss, och du, min broder och syster, behöver inte göra någonting annat än att enkelt be om kraft från den himmelske fadern Gud, att du orkar tro. Och du kommer väl ihåg aposteln Paulus ord i Romarbrevet från första kapitlet, när han säger att jag skäms inte över Kristi evangelium, för det är Guds kraft till salighet för alla som tror det. Alltså, evangeliet är Guds kraft. Så därför, i denna stund, min broder och syster, har du lov att tro. Tro alla synder förlåtna i Herren Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Du får välsignad och trygg tro. I Jesu namn och blod, kära bröder och systrar, är alla synder förlåtna. Var välsignade och tryggade. En gång får vi sänka vår vandringsstav. Så har det predikats för oss sedan gammalt. En gång får Guds barn sänka sin vandringsstav. Men så länge som vi lever i denna nådens tid, så stöd er på denna vandringsstav. Stöd er på evangeliet, och var glada och gläds över att i detta rike, i detta heliga gemenskap, tillsammans med de andra heliga, så är evangeliet i bruk. Och också nu får vi tryggt själva tro, så att vi förblir i Guds och hans nådeords välsignade omsorg. I Jesu namn. Amen.